dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay.
Vi brukar köra någonting så här 3 nej och sen får man ta en paus. Vi respekterar inte ett nej, utan man får harva på.
Varmt välkommen till Texten, en podd om litteratur och skrivande med mig, Flora Wiström. I veckans avsnitt möter jag underbara Frida Vega Salomonsson som tar oss igenom hur arbetet med tidningen Nuda ser ut från första idéstadium till färdig produkt. Vi pratar om deras nyaste publikation där konstnären Arvida Byström har förvandlat sina fotografier till nudes genom en AI-applikation. Och så berättar Frida om hur det kändes att äntligen få till en fotografering med Lordi. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Och lite senare i avsnittet kommer Fanny Svärd berätta vad man ska lyssna på om man går igenom ett breakup. Gäst idag är Frida Vega Salomonsson. Hon är fotograf och en av 2 chefredaktörer på Nuda. En inbunden publikation som släpps halvårsvis med ett specifikt tema per gång som utforskas och diskuteras genom konst, mode, design, filosofi och vetenskap. Hon gör Nuda ihop med Nora Arrhenius Hagdal som är konstkritiker och curator. Och kanske har vi några gamla Flora och Frida skallar med oss som lyssnar just nu. Och då kommer ni ju såklart känna igen Frida, för vi hade en podd ihop när vi var tonåringar, vill jag säga. Men jag tror att vi var lite äldre än så. Men vi var typ 20. Och den spelade faktiskt in prick i den här studion. Här satt vi, vill jag minnas. Den såg lite annorlunda ut då. Och gjorde Flora och Frida mellan åren typ 2015-2017. Det kändes ju som en hel evighet. Hej Frida, välkommen hit.
Hej, tack.
Hur känns det att sitta här i studion igen?
Det känns lite så blast from the past. Jag känner mig gammal. Men det är kul.
Visst var det här vi satt?
Jag tror inte kanske exakt att det var här vi satt.
Oh, nej.
Men för storyn, låt oss säga, i samma stol, samma plats.
Har du saknat poddmediet?
Lite kanske. Det har ju någonting. Framförallt den här skräcken och paniken när man går ur studion och börjar tänka på allt man har sagt.
Ja, det är ju
en kul.
Det var ganska skönt att slippa det, tycker jag. Men har du gjort några poddar sen 2017?
Nej.
Ja, det är,
det här är min stora comeback.
Jag är så glad att du är här. Berätta lite om Nuda, för den som inte vet vad Nuda är för någonting.
Nuda är en publikation i bokformat. Så det är en hardcover-bok som kommer ut. Vi kallar den biannual, men den är väl kanske ett best annual. Vi släpper dem lite som att släppa ett album eller någonting sånt. Att man så här jobbar på den och när den är klar så släpper vi den. Och varje nummer är kanske nu är vi uppe i 350 sidor tror jag, den växer varje gång. Och varje nummer har ett namn och jobbar kring ett tema vi undersöker via, ja, som du precis sa i introt, konst och design och olika personer som har något att säga om det temat. Och så samlar vi det som i någon typ av antologi, magasin, situation.
Så att ni låter liksom verket ta den tid det behöver för att bli klart. Så att det är inte helt, ni är inte helt bundna till att det ska komma ut än på hösten och än på våren.
Nej, alltså vi började försöka, när vi började så gjorde vi dem och sen när den var klar så släppte vi dem. Och sen så hade vi någon idé om att vi skulle bli seriösa tidningsmakare och följa någon typ av modekalender eller någonting. Mm. Att man skulle ha så här, the September issue and the, och då försökte vi göra det. Och då producerade vi en sån otroligt dålig, dåligt nummer att vi fick skrota den idén och mer gå tillbaka till att släppa när vi är klara. Och det är väldigt lyxigt att kunna göra så också.
Jag förstår.
Det är inte så smart kanske. Men
det låter ganska skönt.
Det är väldigt skönt.
Men alltså jag vet ju att du är en otroligt driftig typ. Jobbar ni liksom intensivt med varje bok hela tiden? Eller är det som att ni jobbar med det i skov?
Det är liksom olika faser. Och första fasen kanske puttrar på lite. När man ska komma på ja, men vad ska vi ha för tema och hur ska vi göra den. I början kan det vara ganska långsamt drömfas som går parallellt med att man försöker få ut boken man har gjort tidigare. Och sen gör man ju alla requests och sen börjar man produktionen och sen wrappar man upp den. Och liksom varje del har mer eller mindre intensiva faser. Men den mest intensiva fasen såklart när man har satt ett tryckdatum.
Mm.
Den sista månaden brukar vara psykotisk och vi alla blir jätteosams och ska aldrig göra en bok igen. Och sen behöver det liksom gå 3 månader och så kommer boken ut och så har man glömt sin förlossning och så börjar man på en ny.
Perfekt. Och när du säger vi alla, vilka är det då som är liksom personerna bakom Nuda?
Det är jag och Nora som är personerna bakom Nuda som gör i princip allt. Förutom sista layoutfasen, när allt material finns, så har vi vår art director Gregor som gör layouten och sätter ihop det. Så då, i slutfasen säger alla, för då är det jag, Nora och Gregor som är väldigt, väldigt osams i några månader. Men i alla andra delar så är det jag och Nora.
Och hur hittade du och Nora till varandra?
Jag och Nora gick på gymnasiet tillsammans. Hon gick natur. Jag gick sam, men vi fann varandra i att båda gillade att driva massa projekt. Jag tror första projektet vi drev hette Lokal 78. Och var i Skrapan varannan lördag. När vi hade olika konstmarknader och typ feministiska workshops. Och konserter och sånt. Så vi hittade varandra att båda gillar att producera saker.
Gud, det är verkligen barnarbete.
Ja, 100%. Och att hitta någon som inte tycker saker är så jobbigt.
Just det.
Att man hittar någon som bara, ah, men det är klart att vi ska lösa 1 ton sten till på tisdag. Det är ju bara att ringa hit eller hit. Och att båda är, har det draget av att lösa saker.
Det är verkligen sant. Det minns jag väl från när vi jobbade ihop. Att du skulle aldrig vara så, nej fan vad jobbigt, det där pallar inte jag.
Nej, man är ju så, ah, men hur löser man det på bästa sätt? Det finns alltid någon någonstans som kan hjälpa en att lösa någonting.
Det är helt otroligt. Hur blir man så?
Jag vet inte. Man behöver vara lite manisk.
En aning. Okej, så ni lärde känna varandra på gymnasiet och startade projekt ihop. Och sen så... Alltså jag minns ju att du hade en tidning som hette Paperlight när vi var i 20-årsåldern.
Ännu tidigare. Alltså jag tror första... Det kom ut på gymnasiet, tror jag, första.
Är det sant?
Ja.
Och det var också en papperstidning, eller hur?
Det var en papperstidning. Det var den första papperstidningen jag var involverad i på något sätt. Förutom att jag hade någon praktik på Nöjesguiden och var lite involverad i den här gratistidningen People, om du kommer ihåg den.
Ja, just det. Det ringer en klocka. Men var det här liksom... Var Paperlight förgrundsgestalten till Nuda?
Ja, så jag gjorde Paperlight tillsammans med en kille jag hade träffat. Och först gjorde vi den tillsammans och sen hade vi kanske lite olika idéer om vad man ville göra med den. Och då behöll han Paperlight, det namnet, gjorde någonting vidare med det. Och jag argumenterade att jag skulle få Instagram-kontot. Och sen så byttes det namn till Nuda och sen så började jag jobba med Nora på den. Men det var väldigt mycket ett gymnasieprojekt som bara har rullat vidare.
Just det, men du behövde bränna några broar på vägen.
Ja, 100%.
Och när kom det första numret av Nuda?
Det beror liksom lite på hur man räknar. För vi släppte några nummer med softcover. 1 eller 2 under Nuda, tror jag. Kanske 2016-2017 eller någonting sånt där. Och sen tror jag Mother kom Jag vet inte.
Någon gång senare.
Ja, 2020 kanske.
Ja, och den är ju inbunden.
Exakt, och det var som startskottet. Mother var liksom den första numret av Nuda som är mest likt det Nuda är idag. Och sen allt innan det har varit olika typer av embryon i olika utvecklingsstadier.
Just det, så ni har liksom hittat fram till formen.
Ja, liksom.
Känner du att ni har funnit den nu?
Ja, alltså lite grann. Men sen är ju varje nummer, man utvärderar varje nummer och varje nummer skiljer sig ganska mycket i vad man känner funkar och inte funkar. De tidiga numren ser mer ut som man tänker att en tidning ska se ut med vilka typer av innehåll som ska finnas i en tidning. Och sen när man fortsätter utveckla så inser man att vissa format behöver man inte ha eller vissa format är roligare än andra och sen så tweakar man hela tiden.
Ni har gjort ett antal titlar. Mother, Beyond, Munchies, Terra, Ego, Saga och sen har ni nu precis släppt en typ en mellanbok som heter In the Clouds. Den heter inte bara In the Clouds, den heter
In the Clouds. Och den är som en slags artistbok som vi gjort med Arvida Byström. Men på coveret står det Imagine being raw and real in the clouds with Arvida Byström.
Det är verkligen en underbar titel. Den är a mouthful.
Ja, inspirationen för designen är liksom så romance, tantsnusk novell. Och de har väldigt mycket text alltid på framsidan.
Ah, jag förstår. Den är ju väldigt snygg också, den här boken. Den är typ storleken av en pocketbok, vilket också gör att den skiljer sig från era andra nummer. Mm. Och den är förseglad med en navelpiercing.
Mm.
Jag tror att många som lyssnar känner till Arvida Byström, men annars kan man säga att hennes konst kännetecknas av att det liksom flirtar med det väldigt feminina. Det är rosa, det är frukter med små trosor, det är bubbelgumstjejigt som möter någonting lite abnormt typ. Och verkligen i den här boken så finns det ju ett mått av något groteskt.
Mm.
Och Arvida Byström är en konstnär som ofta använder sig av, ja, men på senare tid, AI som konstform. Vill du berätta lite om In the Clouds?
Först var det att jag och Nora var ganska öppna för att vi ville släppa kanske andra typer av titlar under Nuda än bara den här magasinet vi gör. Och sen så var Arvida på vår release i höstas för vårt senaste nummer och då började hon och Nora prata lite om möjligheten att göra någon typ av artistbook. Och först var idén att man bollade, skulle det handla, vara en som compilation av liksom alla, ja, hennes konstnärskap och allt hon har gjort, eller skulle det vara någon typ av urval. Och kort därefter så startade hon ett nytt performanceprojekt som visas på Dunkers kulturhus som har vernissage nu i veckan. Och en del av det projektet handlade om att hon skaffade sig en sunroom, vilket är ett OnlyFans-liknande plattform där man kan prenumerera på andra personers content, ofta sexuellt explicit. Och då började hon AI-generera nudes på sig själv. Och tränade en AI i intervjuer där hon har pratat tidigare för att den AI ska kunna chatta. Och sen så sålde hon de här nudesen och folk kunde chatta med den här AI-arvidan. Och det är det här projektet som är skildrat i boken. Så boken innehåller både bilder som såldes från de som är liksom konventionellt sexiga till att AI, som såklart inte vet vad en människa tycker är sexigt eller inte, bara stoppar in så många bröst som den kan, för det måste bli mer sexigt då. Så den boken liksom gradually blir mer och mer grotesk i de här bilderna. Och sen så finns det också några short stories och essäer från olika skribenter som är med i boken. Till exempel Slavoj Žižek har en text om deepfakes eller undress av kändisar. Till exempel Taylor Swift blev utsatt för liksom fake nakenbilder.
Alltså det är ju det här som är så roligt, för att det är ju då den Arvida Byström-rösten vi får läsa i boken är ju den här AI-versionen av Alvida Byström. Och det är, alltså, jag tycker att det funkar väldigt bra. Jag skrattade verkligen när jag läste den. Framförallt så var det var väldigt speciellt också att jag läste den här boken på tåget igår. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig.
En anledning att vi satt ett lås på den här boken. Alltså det är såhär, not safe for train, not safe for work.
Jag slår upp den här boken och tänker, ja, det ska tydligen vara lite nudes i den här, men nej, det kan väl inte vara så. Det kan väl inte vara så grafiskt. Och sen så blir det liksom, det börjar som du säger lite finstämt. Och sen så blir det mer och mer dildos i olika hål och så vidare. Men det som är spännande är ju, alltså för mig, jag har inte tagit del av den här typen av nudes tidigare. Men det går ju att se att det är AI-genererat. Mm. I vissa foton inte så tydligt, och i andra foton så blir det som du säger jättetydligt, för plötsligt så är det liksom blygdläppar och eller typ blygdläppar som går in i en penis.
Mm.
Och sen så plötsligt är det som ett nytt typ av kön.
Mm.
Och det är liksom supererotiskt, men det är också groteskt.
Mm.
Och sen så har ni infogat olika citat från, eller liksom en chattkonversation mellan Arvida AI och de här, vad ska man säga, fansen eller de prenumeranterna.
Mm.
Som liksom, där de diskuterar bildspråket och attraktion och huruvida man kan bli attraherad av en artificiell intelligens. Så det är jättespännande.
Nej, men den blev väldigt fin. Den är väldigt, väldigt kul. Jag är väldigt, ja, väldigt glad för att den blev som den blev. Den är väldigt fin.
Men av de här tidigare numren ni har gjort, av de tidigare böckerna ni har gjort, vilken har du liksom känt starkast för?
Jag känner starkt för alla på olika sätt. För att man har alltid lyckats med någonting bra i varje. Men jag tror nog att den vi släppte senast nu, Saga, tycker jag är det absolut bästa vi har gjort.
Mm. Vill du berätta lite om Saga?
Vi släppte Saga nu i höstas. Det började från att vi hade gjort några böcker som kändes ganska ramade och vi båda var sugna på att göra någonting som bara kändes väldigt så fantasifullt med sagoväsen. Eller så kände jag i alla fall. Jag bara gör en bok om troll. Typ. Saga handlar om fiktion eller saker som inte är verkligt på olika sätt. Historieberättande och konspirationsteorier och att vilja vara någonting eller vilja att verkligheten ska se annorlunda ut. På olika sätt.
Ja, precis. Det känns som att den rör sig mellan skrönor och fantasy.
Ja, precis. Det finns lite så. Sagor, myter, folklore.
Det blir tydligt i den här stora tjocka boken att ni har liksom borrat er in i temat saga på otroligt många olika sätt. Och jag är supernyfiken, Frida, på att höra liksom hur processen går till från första idéstadiet till den här faktiska fysiska boken. Vill du ta oss med? För att när jag har pratat också med lyssnare så, som jag skrev att du skulle komma, då var det många som var nyfikna på att veta hur gör man?
Ja. Nej, men först så brukar det börja med att kanske när boken innan är på tryck, om man börjar känna att man kan andas ut, så brukar jag några äta middag eller oftast dricka ganska mycket vin och bolla lite tillsammans. Men vad känns kul och intressant för båda oss att hålla på med? För man går in i det här temat väldigt, väldigt hårt i kanske ett år ungefär.
Mm.
Så man ska ändå stå ut under det året och vara någonting som båda, om någon säger någonting ska den andra kunna hoppa på det och liksom spinna vidare på det. Så man måste vara in it liksom och tycka att det känns kul. Och då kommer vi bolla vid olika teman och göra en lista på olika idéer som hade varit kul. Och oftast märker vi vilken vi ska köra på när vi har en av de här idéerna på lista och båda kan brainstorma så många olika saker som möjligt. Så då bygger vi som någon typ av, vad heter det från skolan, mindmap. Med olika spröt som går ut. Så här, om vi har saga, vad är kul på det? Då är man så här, tomtar och troll är kul. Furries är kul. Eller rollspel och LARPing är kul, författare är kul, kan DJs vara storyteller, det är kul. Och sen så bara går man igång på olika namn eller infallsvinklar som hade varit kul att göra med det där. Och sen skriver vi en lång lista av det där med önskepersoner som bara, men den här personen, i Saga hade vi jättegärna velat ha med Flora Wiström. Och sen så har man en sån lista av olika personer som man tror kan säga någonting på det här temat. Lordi till exempel var alltså högst upp på min lista. Typ de jag jobbade längst med att få med. Så har man en lista av olika drömpersoner. Och sen handlar de första månaderna väldigt mycket om att så här, men hur får jag tag på den här personen? Vissa större tidningar har ju så här talent scouts som har olika personer. De har kontakt med olika PR-byråer och de är så här bara, ah, men vill ni ha Pamela Anderson, då löser vi Pamela Anderson. Eller vill ni ha någon aktuell från den här tv-serien, löser vi den. Och det har inte vi, utan alla som är med måste jag eller Nora kunna lösa. Så många månader går ut på att bara så här, hur hittar jag en mailadress till den här personen? Och då har vi alltid som målat, så här, det är klart att målet alltid är att en person ska tacka ja till att vara med. Men målet för oss är väldigt mycket att få ett svar. För då betyder det att man har hittat en person. Om man vill ha med Beyoncé, då gäller det att hitta personen som kan säga ja eller nej till om Beyoncé kan vara med. Och ibland är det så att om man har nått fram till den personen så kan det bli ett ja. Vi brukar alltid säga att nej kan bli ett ja. Liksom senare down the line. Så det är en jättestor del av arbetet att bara nå de här personerna.
Det tycker jag låter så bra. Alltså det är ett bra tips, för att jag har fått väldigt mycket nej i den här podden. Alltså Knausgård till exempel. Mm. Vilket nej. Attans. Men då kanske jag skulle börja tänka så.
Ja, vi brukar köra någonting så här tre nej. Och sen får man ta en paus. Vi respekterar inte ett nej, utan man får harva på. Och oftast kan det också vara, om det är riktigt kända personer, så kan man få nej från en del av dens management, så kan man få ett ja från en annan del av dens management.
Oj,
om man kommer från en annan marknad eller så. Men det här att nå personer är en väldigt, väldigt stor del, och liksom spelet bakom det är jättekul. Och sen så när man har fått ja från vissa personer så påbörjar man produktionerna och ja, men vad ska man göra med den här personen? Typ, vi har Steve Aoki i senaste numret och har nått honom och han vill vara med. Det är så här, men vad vore kul att göra med honom? Ja, och sen producerar man alla de här grejerna. Och sen när man är halvvägs genom produktionen av de olika storiesen, så kanske man märker att så, ja, men vi vill ha det här perspektivet. Vi vill ha någon typ av rollspelsdel. Och de vi har kontaktat har sagt nej. Då kanske man går tillbaka och jobbar kring, ja, men på vilket sätt skulle vi kunna få med det här perspektivet. Finns det någon som har skrivit om det här? Finns det texter som är redan publicerade som vi kan återpublicera och översätta? Eller finns det någon som har skrivit en avhandling? Eller etc. Det här är liksom den roligaste fasen, tycker jag. När man fortfarande kan drömma och man inte vet vad som kommer bli och inte bli. Och allt fortfarande är möjligt. Det är också såklart väldigt många personer som först tackar ja. Och som sen man inte får igenom alla andra delar. Utan någon tackar ja. Och sen får man inte till intervjun, eller man sätter upp en hel plåtning och sen är deras turnébuss försenad så de hinner inte fram till den, så måste man göra en ny. Alltså det är väldigt mycket, man jobbar fram och tillbaka hela tiden. Det går inte att sätta i början exakt så här ska boken vara, utan det är liksom en progress under tiden, vad man får igenom och inte och får.
Och det blir ett risktagande också, kan jag tänka mig, när man just, eftersom ni söker er till ganska stora namn och internationella namn. Alltså hade ni sökt er till mindre svenska liksom tänkare, så kanske det hade varit lättare att få till enligt deadline, tror du inte?
Det är väldigt olika. Alltså, vi försöker såklart få med några namn som är stora internationellt, för att vi säljer boken såklart i Sverige, men den är på engelska och vi säljer den också utomlands, och vi fokuserar väldigt mycket på att ja, men om en person i Paris eller New York ska köpa den här, ska de också känna igen någonting. Så vi försöker vara väldigt breda i vilka personer vi har med. Men oftast är personerna som är jättekända jätteenkla att göra med, och personer som är helt upcoming, inte kända, också jätteenkla att göra med. Det är det här mittensegmentet av folk som har någonting going for themselves.
Har du något exempel?
Personer som är väldigt etablerade behöver inte vara så oroliga för att vara med i en tidning, för de har varit med i jättemånga tidningar. Men personer som kanske börjar vara med i tidningar eller börjar göra press och synas lite kan ha väldigt mycket tankar om hur de ska framställas, för det är kanske lite skört för dem fortfarande på olika sätt. Det kan jag ju såklart respektera, men de är alltid jobbigast. De är alltid divigast. De är alltid längst riders. Och så producerar man materialet. Jag och Nora har jobbat tillsammans, sen har vi vissa uppdelningar mellan oss. Till exempel Nora redaktörer på texter och jag redaktörer på bild. Det är typ en tydlig uppdelning mellan oss. Och sen så flyter det allt emellan. Jag läser texterna och Nora har ibland lite för mycket att säga om det bildurval jag gör. Och så då kan man text komma tillbaka, så redaktör läser Nora igenom den, ger notes, whatever. Eller ja, man håller på fram och tillbaka med produktionen kring att få ihop allting.
Fotar ni mycket liksom i... För, jag vet inte hur det ser ut för dig nu, Frida. Har du studio nu? Fotostudio?
Nej, eller jag sitter ju på... Vi har lokal på Rosasgatan. Så ibland plåtar jag i den studion där ute. Men vi har också utställningar och programverksamheter.
Mm. Så att vissa plåtningar genomförs där, men kanske inte de flesta?
Vi plåtar lite grann där. Till exempel den här Pomperipossa modestoryn, där vi har gjort Pomperipossa-berättelsen i en bildstory. Den plåtades delvis där. Lordi skulle ha plåtats där, men blev inte så. Plåtades på något hotell bakom Globen i anslutning till att de spelade där.
Ja, vi ska återkomma till Lordi. Men ta oss vidare mer.
Ja, man håller på med det där. Och sen så när vi har några stories klara så brukar vi börja layouta dem och hur det ska se ut. Och sen fyller vi på med stories successivt. Och sen så gör man boken liksom.
Det är bara att göra en bok.
Nej, men det är bara att göra en bok. Men, och sen ju närmare slutet man kommer så handlar det också väldigt mycket om att få ihop stories, se vad man känner saknas, försöka lösa de sista trådarna och börja fundera på hur den ska se ut. Beställa prover på olika papper eller foliematerial och se hur man vill att den ska se ut i slutändan.
Det måste vara jävligt pirrigt, eller?
Det är jättepirrigt. Det är alltid jättejobbigt när böckerna kommer från tryck.
Förstår det.
Men också väldigt kul. Jag tycker det är väldigt kul att kolla på samples och liksom planera hur den ska se ut i designen.
Känns det som att boken liksom har blivit vuxen?
Ja, det har varit så otroligt slitigt att hålla på med att göra den här. Väldigt kul, men väldigt, väldigt slitigt. Och vi har gjort väldigt, väldigt mycket själva hela tiden. Och nu gör vi fortfarande saker själva, men sen typ kanske 2 år tillbaka så börjar det kännas som mer, ja, men som en verksamhet som fungerar. Och det finns rutin på saker och det finns Excel-ark och en plan ibland.
Tack vare Storytel kan vi göra podden Texten. Och som vanligt så ska jag prata med Fanny Svärd om e-böcker och ljudböcker.
Men Flora, jag har ju liksom... jag försökte ju lyfta det här med... Ja, men du vet vissa ljudböcker man har bara på, stå på som mys liksom. Och du bara, va? Du förstår inte det alls.
Kränkt.
Du är så här, för typ anteckningar när du lyssnar på ljudbok.
Ja, absolut. Men alltså,
eller det känns som du lyssnar koncentrerat.
Ja, jag känner att jag gör våld på verket annars. Alltså på riktigt. Jag tycker ja, det känns...
Vad snällt av dig.
Ja, men jag tror kanske att det är någon så här lojalitet. Men,
författarlojalitet.
Exakt. Ja. Så här, hur ska jag kunna lyssna på någons verk med ett halvt öra när det har tagit så många år att göra? Typ. Men jag så fattar. Kan man inte tänka heller.
Alltså jag tror många läsare som jag har lite den respektlösheten att säga, jag vill ha någonting på medan jag står och diskar och så.
Ja, och det är väl det som är det fina med att ha en app också, för att man kan...
liksom, det kan man kosta på sig.
Ja, men exakt. Ja. Man behöver inte vara lika lojal. Men jag är så här, om jag... Men det kanske säga något om min personlighet också. Alltså så här, om jag väljer en bok, då har jag valt den och då ska jag lyssna på den fast den suger i 17 timmar.
Ja, du skulle aldrig överge en bok.
Jo, men det skulle jag nog, ja. men helst inte.
Men jag har ju använt ljudböcker på ett ganska konkret sätt.
Ja.
Alltså jag var ju med ett breakup då för typ 4 år sedan och jag var helt förkrossad. Du vet hur det är, ens värld liksom vänds upp och ner. Jag har ingenting att hålla mig fast vid. Alltså jag flyttade stad, alltså allting. Men då tänkte jag, eller jag greppade närmsta bästa sak jag hade som var tryggt. Och det var Harry Potter.
Ja, jag visste att du skulle säga det.
Alltså det var Harry Potter. Jag blev typ rörd när jag tänkte på det här. För när jag var liten, då hade jag ju Christer Henrikssons inläsning av Harry Potter på kassettband.
Mys.
Som jag lyssnade på tills de typ gick sönder. Alltså jag lyssnade på Harry Potter så mycket. Och när det då tar slut på den här långa relationen, 6 år långa relationen, så var jag så här, ja men jag var ju ändå någon innan honom.
Mm.
Alltså jag var någon innan jag hade den här bokvärlden.
Mm.
Och nu kan jag typ dyka in i den igen. Så att jag hade Harry Potter på, alltså, dygnet runt medan jag var hjärtekrossad.
Oh, mysigt. Gud, vad
det var
tryggt.
Mitt sällskap när jag åkte till Ikea och köpte ny säng, när jag liksom grät, när jag var glad igen och sminkade mig och skulle ut. Alltså det blev
och
som
hur,
mitt soundtrack.
Hur är det nu? Om du skulle höra samma inläsare...
Stephen Fry, för då har jag lyssnat på engelska i alla fall.
Just det, legend ju.
Jag vill att Christer Henriksson ska komma till Storytel, hans inläsning, önskemål.
Önskemål, ja men det skickar vi vidare. Men vi kan ju lyssna på några sekunder av Stephen Frys inläsning här så att man förstår känslan.
Mysigt.
Harry Potter was a highly unusual boy in many ways. For one thing, he hated the summer holidays more than any other time of year. For another, he really wanted to do his homework, but was forced to do it in secret, in the dead of night. And he also happened to be a wizard.
Hur kändes det för dig att höra det här nu? Får du liksom
PTSD? Det är skåpmat. Alltså det väcker faktiskt inga obehagliga känslor. Däremot känner jag är lite klar med det just nu. Eftersom jag har lyssnat om 7 böcker.
Jag
kanske 3-4 gånger. Vad bra.
Ja.
Men jag har även lyssnat medan jag har varit glad. Så att,
Men jag kan verkligen relatera till att vissa verk blir snuttefilter. Men för mig handlar det kanske inte om något, att jag lyssnar på dem när jag är ledsen eller orolig och sådär. Men snarare att i mitt skrivande att jag gillar att återvända till vissa verk för att jag vet att jag blir liksom jätteinspirerad av dem.
Vad är ett sånt verk?
Ja, men till exempel så har liksom Sara Stridsberg varit en superviktig författare under tiden jag varit ung vuxen. Och jag är fortfarande jätteförtjust i hennes böcker. Och flera av dem läses in av Rebecca Hemse, som jag för övrigt fick välja som inläsare till min egen bok. För att jag var
så,
hur kan jag få lite av Sara Stridsberg in i min egen bok om jag tar samma inläsare?
Så bra, så smart.
Och då kan jag lyssna på till exempel Beckomberga av Sara Stridsberg. Och sen så känner jag att det finns en rytm och det finns en ton och en stämning som gör mig direkt jätteskrivsugen. Mm. Så på så vis återvänder jag till samma verk.
Mm.
Eller om jag, till exempel... Maken, har du läst den? Gun-Britt Sundström?
Nej, den står på min lista.
Det är det sjukaste någonsin att du inte har läst den, för det känns som en Fanny Svärd-bok.
Gud vad bra,
alltså,
jag ska hem och läsa. Ja.
Den finns också inläst och den har jag liksom lyssnat på. Det gillar jag att göra, att jag istället för att läsa om en bok så kan jag lyssna om den.
Mm.
För att då kan jag vara lite slampigare. Då kan jag typ stå och laga mat eller tvätta och tvättmaskinen drar igång och det gör ingenting om jag missar vissa meningar. Så att, ja, det är också verkligen ett tips. Maken.
Det finns olika sätt att använda Storytel. Så jag vill verkligen slå ett slag för den slarviga lyssningen.
Och jag vill slå ett slag för den
tröstlyssningen.
Dedikerade.
Ja, sekreterarlyssningen.
Exakt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Nordsjö Idé och Design.
Du nämnde förut att Lordi var en av de medverkande i Saga Nordet. Mm. Hur gick det till när du kontaktade Lordi? Jag gissar att det var du som skötte den kontakten.
Ja, jag var mycket mer intresserad av att få det att hända.
Och varför?
För att det är så otroligt ikoniskt, eller Hard Rock Hallelujah, och de passar perfekt och de kändes som så himla mycket en blast from the past. Så ja, det är nog de höll jag på med väldigt länge för att lyckas få.
Maila fram och tillbaka typ.
Ah, först mailade jag mailade deras finska management väldigt mycket och fick väldigt dålig respons, och så bytte jag till deras tyska management och hittade någon gubbe där som tyckte att det kändes kul. Och sen handlade det jättemycket om att schemalägga det där på ett sätt som skulle fungera. Alltså, de är ju verkligen on tour hela tiden. Vilket är jättekul för dem. Och försöka hitta en slott där det skulle funka. Det var så himla kul att det blev av. Det var så himla kul att prata om. Det var, de spelade på Globen. Och sen hade jag kontakt med deras tour manager på WhatsApp. Nu har jag glömt bort vad han hette, men vi hade liksom daglig kontakt i flera veckor om hur det gick för dem. Och sen var de sena på någon färja. Och så behövde jag hitta något, boka något hotellrum på arenan. Och sen så klev de av, och så behövde jag och min kille liksom försöka eskortera hela Lordi genom Globen. Det var en väldigt kul scen. De är bara så 2,5 meter långa, enorma personer.
Hade de sina kostymer på sig hela tiden du träffade dem?
Ja, jag kom tidigare på dagen för att prata lite med den här tourmanagern och säga hej innan det var dags. Och då träffade jag Mr. Lordi utan sina attires.
Hur var han?
Ja, men sammanbiten och seriös. Jag respekterar honom väldigt så mycket. Det kan jag, alltså, han gör ju de här kostymerna.
Är det sant?
Nu vet jag inte om han gör alla fortfarande lika mycket. Nu samarbetar han säkert med någon. Men alltså, i början när de började så var det liksom så här. Ja, men han har ett stort intresse för att göra de här kostymerna. Och det är en stor del av hans artisteri. Och det tar ju... För först... Nu plåtades allt det här på arenan efter showen, och det var för att det blev enklast eftersom de var försenade. För att sminka på allt det här tar liksom över 3 timmar. Du lägger latexmasker i olika lager och sådär. Så först skulle vi planera att göra det här i en studio. Och det var bara en enorm planering att få. De behöver duschar, de behöver massa saker.
Kan man ju tänka sig.
Ja.
Fan vad coolt. Men det känns ju också som att det var lite en dröm som kom i uppfyllelse där.
Ja, jag vet inte varför. Just den här Lordi-storien är så otroligt stolt över. För det var så otroligt mycket jobb att bara få det att funka. Jag vet inte om det är det roligaste för andra eller om så. Men personligen är jag väldigt, väldigt stolt och glad över den.
Det känns ju också som att ni är väldigt måna om att det ska finnas en bredd. Jag tänker, vilket nummer var det när Isabella Löwengrip var med?
Det var förra numret Ego.
Just det.
Var hon med.
Och hur gick den tankeprocessen till exempel med att hon skulle vara med?
Jag tror vi var ganska intresserade av att ha någon svensk, så iconic bloggare. Då var vi inne lite.
Ursäkta.
Så, men vi var inte kanske lite mer i cementet. Kissy Pau.
Jag kan förstå det.
Där.
Jag vet att hon la ut bilderna sen på sin blogg och skrev typ... En väldigt märklig fotografering.
Det är så himla sjukt att hon gjorde det där. Alltså, jag kan inte ens... Alltså, någon i hennes pressteam borde ha sagt stopp på de bilderna.
Du menar att hon sa ja till uppdraget? Ja, ni får googla sen.
Men det hedrar henne. Hon gick verkligen all in.
Det är underbart. Blir du någonsin rädd för de här människorna du möter? Alltså, dels så tänker jag att det är såna, alltså, tänkare, verkligen. Och sen är det ju många som är väldigt... coola konstnärer. Du rör ju visserligen i rum med väldigt många coola konstnärer, men jag skulle ju få tunghäfta och vilja backa in ett hörn. Hur förhåller du dig till alla dessa människor?
Jag förhåller mig väldigt praktiskt till att så här, nu ska vi göra det här, klockan 12 kommer lunch, och nu, alltså, försöker vara väldigt mycket där. Det är som min safe zone. Jag var Little Miss Schedule bara. Men det är klart att jag har blivit starstruck ibland. Jag kommer ihåg när vi gjorde boken Beyond, så hade vi med en text av Martin Hägglund som har skrivit boken Vårt enda liv. Han är filosof på Yale. Mm. Väldigt, väldigt smart person. Och så var han i Stockholm efter det och skulle få ett nummer av den här boken, och så skulle han och jag ta ett glas vin och jag skulle ge honom den här boken. Och det var jag såklart otroligt stressad över, för jag har ett grovt bildningskomplex. Så då tog jag så här 2 betablockerare och sen drack 3 glas vin och var helt outrageous. Så kan man också hantera.
Hade ni kul? Hade ni trevligt?
Jag tyckte det var jättetrevligt, men han måste tyckte att jag var... Så jag vet inte. Han måste tyckte att jag var helt speciell.
Helt speciell.
Helt speciell. Totalt speciell.
Jag tror att du var väldigt älskvärd. Vilka är de största misstagen ni har gjort under de här åren med Nuda?
Alltså, jättemånga. Jag tror att personer ibland, kanske när de ser den här boken, tänker att det är en större operation eller att det är fler involverade än vad det är. Men det är liksom jag och Nora som är ansvarig för att den här boken finns, att den blir klar, att alltså jag är kundtjänst. Eller att alla de här delarna funkar. Och det blir ju såklart missar hela tiden. Från att namn är felstavade, det är en sak jag tycker är jättejobbigt. Alltså jag stavade fel på Liv Strömqvist på baksidan av ett tidigare nummer.
Ouch, men också lätt hänt.
Det är jättelätt hänt. Jag tror att det största är att så här, i varje nummer av de här stora numren, eller de här tjocka numren vi gör, så är det alltså, kanske 300 personer involverade.
Och kvist är ett jättestort och svårt ord att stava.
Ja, är det Q eller är det V? Eller
ingen vet.
2S, 2T, ingen någonting. Men det kanske är 300 personer involverade i varje nummer. Och varje person har tankar och känslor och idéer om hur deras medverkan ska se ut och hur det ska bli.
Mm.
Och där, ja men det bränns broar liksom. Mm. Så det är svårt att få så många personer att samsas kring en grej på ett bra sätt. Och alla ska känna, tycka att det känns toppen i slutändan. Vi jobbar hårt för att alla ska känna så, det ska bli så bra som möjligt. Men det kan vara svårt. Det är som att man har en jättestor dagisklass och någon är lite hungrig, någon är lite trött, någon saknar galonisar och så ska man lösa det för alla.
Ah.
Och då kanske ibland saknar någon stövlar.
Ja, ah, och man ska ändå ut i vattenpallarna.
Och man ska ändå ut och så är det med det.
Man förstår. Så att ett misstag då är att vad är misstaget i sammanhanget? Att ni är få, helt enkelt.
Misstaget är, ja,
det är ni
kanske. Alltså, det kanske inte är ett misstag, men att det handlar väldigt mycket om kommunikation och att säkerställa en kommunikation hela vägen, att allas förväntningar stämmer överens med vad som ska bli. Så det är ju liksom en stor övning i mänsklig kommunikation, och att missen kanske blir att man inte kommunicerar någonting tydligt till någon som man kommunicerade till någon annan, och att få ihop den kommunikationen.
Vi har ju känt varandra i, ja men sen vi var typ 20. Jag är så otroligt dålig på att räkna baklänges.
Jag med. Alltså,
jag vill säga sen vi var tonåringar, men jag tror ändå att vi var kanske 20.
Eller 18, jag vet inte. Jag tycker år och åldrar är väldigt svårt.
Det är väldigt svårt. Och nu, du har fyllt 30.
Mm.
Jag fyller 30 i höst. Vad tror du att 20-åriga Frida hade sagt om 30-åriga Frida och där du är liksom rent yrkesmässigt idag?
Nej, men jag tror att hon hade varit ganska nöjd. Mitt mål har väl alltid varit att slippa vara anställd. Alltså, det har alltid varit mitt största mål på något sätt sen jag var barn, för att jag har ganska svårt för auktoriteter eller folk som säger åt mig vad jag ska göra. Det tycker jag är enormt provocerande. Och att hon hade nog varit väldigt glad över att jag har hittat ett sätt där jag kan hålla på med någonting och göra ut en idé färdigt utan att någon kan säga att det är en dålig idé.
20-åriga Frida hade sagt, bra att du inte är anställd.
Go girl!
Ja, vad fint.
Kanske.
Mm.
Det är väldigt lyxigt att hålla på med ett projekt som ingen petar i.
Vad handlar nästa nummer av Nudom? Är det, får jag fråga det?
Mm, nej, typ inte. Men vi har börjat jobba på nästa tjocka nummer. Eller nästa nummer. Det är lite oklart när den kommer ut. Vi har inte kommit så långt. Men vi kommer släppa en ett till mellannummer eller en till pocket i höst.
Oh, vad spännande.
Så den är närmast.
Också en artist book?
Inte en artist book, det är mer som ett mininummer. Jag tror när vi släppte Saga så var både jag och Nora väldigt trötta på att vara dagens fraktnad till 300 personer. Att vi ville låta nästa bok puttra på men också kunna släppa två pockets emellan innan den kommer ut. Som är lite enklare att göra med färre personer, färre kockar.
Ja, och det låter också kanske enklare tryckmässigt också och distributionsmässigt.
Det är så otroligt billigt att trycka pockets. Och det väger ingenting. Alltså logistikdelen av mig är väldigt tacksam för pocket. Den där boken väger liksom 1,4 kilo.
Den är så tung. Alltså, jag släpade med mig den här till Skåne i påsk och tillbaka. Och i morse så satt jag på bussen och läste Saga.
Mm.
Vilket då är numret som kommer höstas. Och på framsidan så är det liksom på just det här numret. Ni har ju lite olika cover photos. Mm. Men på det här så är det en kvinna med någon slags, det är Pomperipossa va?
Mm.
Någon slags lång slämnäsa och halvnaken. Och så satt jag och läste den här på en sån fyra på bussen. Och mitt emot mig så satt det två barn. Och plötsligt så ser jag hur den ena, en liten tjej i typ 4-årsåldern bara stirrar på omslaget och blir helt tyst. Och så snabbt så liksom fäller jag ihop boken så att hon inte ska se mer. Och då så säger förskoleläraren så här: men gumman, vad händer nu? Du ser så bekymrad ut. Och så sitter hon bara där och glor och helt tyst. Jag vet liksom inte vad jag ska göra. Jag skrämde verkligen skiten ur henne med den här boken. Gumman. Men ja, så att jag kan väl tänka mig att det också kan vara lite gött att ha en pocketbok i fickan. Men, den är otroligt snygg alltså.
Ja, den blev bra.
Vad tänker du är målet med Nuda långsiktigt? Om vi liksom hoppar 10 år fram i tiden, då är du 40.
Fuck you.
Jag också. Hur ser Nuda ut då? Finns Nuda kvar?
Jag hoppas det. Mm. Det är så himla kul. Jag tror att i början var målet väldigt mycket bara lyckas göra en tidning och att lyckas få det att funka, för det är ändå saker som kostar med att göra det. Alltså tryck, eller du vill kunna betala folk som är med bättre och bättre. Och nu har vi liksom kommit fram till den punkten att det finns en tidning som har distribution, som når ut, som vi kan trycka och göra. Och nu framåt så försöker vi ju bygga någonting som kan vara en plattform folk känner igen och vet vad det innebär och är större.
Mm.
Jag vet inte om vi har en 10-årsplan, men absolut att det här ska vara någonting. Alltså om 40 år kanske man har andra krav på hur ens liv ska se ut och att boken eller att Nuda ska funka och funka som en vuxen person också.
Mm.
För att hålla på med det här nu är ju väldigt mycket som tittar du på Husdrömmar.
Jag har gjort tidigare säsonger.
Det fanns som en minidokumentär Husdrömmar som heter Att bära ett hus. Och jag och Nora såg det avsnittet i samband med att vi hade launch för Saga. Och alltså skrattade så att vi dog. För att det är den mest liksom korrekta beskrivningen vi har sett om hur det känns att göra nu då. Alltså det är så otroligt mycket fysiskt arbete. Alltså så otroligt mycket bara bära, konka. När vi gjorde den här utställningen för Saga i Berlin så åkte vi tåg ner med hela utställningen. Jag bar kanske 80 kilo i 2 dygn och satt upp och sov på tåg och liksom för att få saker att funka. Så det är klart att man har större drömmar vad det ska bli. Men kanske en sån dröm kanske ska vara typ så här, men när jag är 40, då bokar vi en konsttransport.
Det låter som ett jättebra mål.
Jag vet inte. Vi pratar alltid om att som mål har vi, det har alltid varit jag och Nora. Och det är klart att ett mål vi har framåt är att kunna vara någon person till. För det börjar bli svårt att växa och inte tappa bollar när man är 2 personer.
Jag förstår. Får vi se om ni får in några ansökningar nu efter den här podden. Under åren som vi har känt varandra så har ju du haft olika skov. Eller du har nördat ner i olika saker. Och vissa av de här sakerna har liksom funnits med under lång tid. Och vissa vet jag inte om de kanske kommit och gått lite. Men jag tänker på typ diskgolf, silversmide, ges, dykning, keramik.
Jag tuftar just nu.
Du tuftar just nu, berätta.
Nej men, ja men hantverksdelen av det här så har jag väl ja, i 10 år ändå hållit på med något typ av hantverk en gång i veckan. Jag har hållit på med keramik i många år, silversmide, byggt väldigt mycket saker. Alltså, när vi renoverade kontoret på Nuda så kaklade vi ju, hade vi en kakelpsykos i 3 veckor.
Otroligt.
Och nu i 30% av Nora fick jag en tuftningskurs. Och jag ska gå min sista gång ikväll.
Ser du fram emot det?
Jag ser jättemycket fram emot det.
Vad tuftar du för något?
Jag håller på med någon enorm väggpis som jag tar bilder av varje gång. Och sen sitter jag hemma och funderar hur jag ska göra. Och jag vet inte riktigt vad det blir.
En bonad typ?
Ja, exakt. Någon typ av bonad. Ja, jag tog mitt dykcert i somras. Jag vet inte, men man pillar väl alltid med saker liksom.
Jo, men du är så specifika. Det är som att du får en idé. Det här skulle jag vilja utforska. Och sen så gör du det också. Jag tänker att väldigt många människor sitter på sin kammare och tänker, åh, jag skulle vilja lära mig att spela gitarr eller typ. Jag har sagt till alla jag känner i ett år att jag vill börja teckna igen. Jag kommer mig inte för jag är livrädd för att börja, för jag tycker det är läskigt. Och bli besviken liksom. Men vad tror du liksom, vad tror du det där är, att du är så nyfiken på olika saker?
Det jag har ingen aning. Jag tror att man ibland ser någonting och så tänker så här, eller testar någonting och bara, men det där verkar kul. Hur kan jag göra det? Och då finns det ju alltid en plats man kan gå till och göra det.
Jag tänker att det verkligen avspeglar sig i böckerna också. Det är därför jag tycker det är intressant. Att det liksom är olika ämnesbundna nummer. Och sen så utforskas det ämnet från massa olika håll. Och sen så är det nästa ämne på något vis. Och sen så hänger de ju såklart samman på olika sätt också. Men det, jag tycker det är jätteinspirerande.
Nej, men jag kan verkligen få fix idéer av någonting jag ska göra. Eller någonting jag tycker är intressant, och då går jag hela vägen in i det. Men alltså, det är ibland det inte avslutas. Alltså, till exempel så vill jag jättegärna börja livea, och jag höll på jättelänge för att bli inbjuden till ett så här vampyr live, och sen när jag väl kom in så har jag inte gått, för jag kände för mycket krav på när man ska göra sin backstory och vilket vampire house man tillhör och sådär. Och då var jag så rädd att göra de andra livearna besvikna att jag fortfarande inte har gått. Så det är absolut saker jag inte gör klart. Jag vet inte riktigt. Jag tänker inte på det så mycket, men jag tror kanske andra runt mig tänker på det mer. Jag hade någon sån här kinderäggs-obsession ett tag.
Just det.
Nej, men jag vet inte, jag tycker det är kul att lära sig nya saker och gå in i andra världar där det gäller andra regler. Och hitta olika delar av livet som är kul att gå in i. När man dök till exempel, eller ja, när jag tog det här dykcertet, så var det för att jag har snorklat väldigt mycket och har velat dyka. Och när man gör det så finns det ett typ av lingo och en typ av subkultur kring det och hur det funkar i den världen med dykare, och då är det jättekul. Och så var jag på en bar med en kompis och började prata med den här killen som höll på med det här vampyrlivet. Och så pratade jag med honom resten av kvällen, och sen bjöd han in mig till det till slut, och liksom, då är det bara så himla, då gillar jag väldigt mycket idén på att så här, ja men, gå dit och kolla vad det är, eller tuftning, hur gör man det, eller hur många kinderägg kan man ha?
Det är en bra fråga.
Det är kul.
Ja, det är underbart, jag tycker det är superinspirerande. Har du någon boktips?
Alltså literal books. Like a real book or something. Med eller utan bild.
Det kan vara vad som helst.
Jag har några boktips. Jag läser inte så himla mycket. jag läser, vad heter det, när böcker är typ så här, inte skönlitterära men ändå liksom snidigt skrivna.
Skön... Menar du fackböcker?
Ja, exakt. Fast liksom, vad säger man, populär vetenskap. Jag vet inte vad man säger.
Ja, populärvetenskap skulle man kunna säga.
Ja, men jag läste Geografins makt. Mm. Den nyligen, den tyckte jag var väldigt kul. Den handlar om kartor.
Perfekt.
Ja. Alltså, den handlar om kartor, den handlar om geografi, men utifrån att geografin i olika regioner och länder har på många sätt dikterat politik och ekonomi och sådär, obviously. Men hur och varför?
Mm. Spännande.
Ja, det är mitt boktips. Den är jättekul. Den är väldigt, väldigt, väldigt rolig.
Så otroligt fint att ha dig tillbaka i den här studion, om än bara för en timme. Tack så jättemycket, Frida, för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs!
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.